From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under det här mötet.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder denna session.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den femte och avslutande sessionen av den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda den här sessionen. Vi sänder hälsningar och välsignelser till medlemmar och många vänner överallt som deltar i de här mötena via radio, television, internet eller satellitöverföring. Sången för den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Bonnie Goodliff vid orgeln. Kören inleder det här mötet med att sjunga Come Rejoice. Inledningsbön får vi sedan av äldste Lawrence i Carbridge i det 70 skorum. Kören sjunger sedan Led milda ljus.
Our beloved and eternal Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Din son har sagt, kom och följ mig. Det är den avsikten som vi samlas här ikväll. I detta vackra konferenscenter och i många kapell och möteshus runt världen. Och det är den avsikt som vi minns dig och ger dig tack. Vi tackar dig för ditt rike, för din sons Jesu Kristi liv och mission. Vi är tacksamma för hans försoning och uppståndelse, för hans undervisning och hans evangelium. Vi tackar himmelske Fader för återställelsen av din kyrka och ditt rike till jorden och allt som har skett och som har ordnats inför den här konferensen, för alla förberedelser och för denna vackra byggnad och för kommunikationens under. Vi inser, Fader, att inget av detta skulle ha spelat någon roll utan din ande. Och vi ber, himmelske Fader, att var och en av oss ska känna din närvaro. Vi ber att var och en av oss ska lyssna, att var och en må höra ditt ord, att alla ska följa din son som är vägen, den enda vägen till din heliga närvaro. Om detta ber vi ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
We shall now be pleased to hear from elders L. Tom Perry.
Vi får nu lyssna till äldsterna L. Tom Perry och David A. Bednar i det 12 apostlarnas kvorum. Efter äldste Bednars tal får vi höra äldste Larry R. Lawrence i den 70:s kvorum.
As I spoke in General Conference 25 years.
När jag för 25 år sedan talade på generalkonferensen presenterade ett visuellt hjälpmedel som stod bredvid mig. Det var min äldste dotterson. Han har nyligen fått det aroniska prästerömmet och ordinerats till diakon. Jag tog tillfället i akt att rikta mina ord till honom om vikten av att ta emot det aroniska prästerömmet. Jag sa det. Jag är inte särskilt nöjd med det tillstånd i världen som du och andra unga män ärver då ni tar på er ansvaret att utvecklas och bli män. Även om vi som är äldre på grund av vår ålder och ställning har haft förutsättningar och tillfällen att påverka världen tycker jag att vi grundligt svikit dig med tanke på vad vi tillåtit världen att bli. Det här gör att många av dem som du umgås med inte uppfostras med insikt om eller respekt för traditionella värden. Det gör kamratrycket mycket mer besvärligt och extremt. Vi har nu radio, skivspelare och tv i våra hem. Alla dessa kan erbjuda oss sund underhållning. Men mycket av det som produceras till nöje för oss att lyssna till och se på är inte av den sort som inspirerar och uppmuntrar unga män. I själva verket är det mest nedbrytande. Så genom att trycka på en knapp i era egna hem kan ni rent av komma att förstöra känslan inom er för vad som är rätt och för vad som är orätt. Ju mer saker och ting förändras, desto mer förblir det detsamma. Bortsett från tekniken. Jag känner mig frestad att fråga de unga männen i Aronska prästerömmet om de ens vet vad en skivspelare är. För er som inte vet det är det något som gick till vardagsrummet och använde så att vi kunde lyssna på musik. Kan ni tänka det? Att vi måste gå till den istället för att helt enkelt bära med oss den överallt. Jag undervisade min dotter som Terry om fyra viktiga lärdomar från berättelsen om Daniel i Gamla testamentet. Jag sa åt honom att hålla sin kropp ren och frisk, utveckla sin intellekt och bli vis, vara stark och motstå frestelser i en värld som är fylld av dem och förtrösta på Herren, särskilt när man behöver hans beskydd. Jag avslutar mina råd till Terry med de här orden. De här berättelserna i skrifterna blir aldrig gamla. Det kommer alltid vara lika spännande för dig, vare sig du läser dem som diakon, som lärare, som präst, som missionär, som hemlärare, som äldstekvorens president, eller vad nu Herren kallar dig att göra. Lär dig att ha tro, vara modig, älska din nästa, tillförsikt och förtrösta på Herren. Jag är glad att kunna säga att Terry var trogen den uppmaning jag gav honom för 25 år sedan. Han fick senare mekiseriska prästerömmet utför ett trofast en mission och är för närvarande president för ett äldsternas kvorum. Mycket har förändrats under de senaste 25 åren. Något annat som hänt är att många av mina barnbarn blivit vuxna och fått egna barn. I somras har jag förmånen att stå i en krets av prästerömsbär och lägga händerna på mitt äldsta barnbarnsbarn när hans far förlenar honom det aroniska prästerömmet. Även om mitt barnbarnsbarn inte står här bredvid mig idag vill jag rikta mina ord till honom och till er. Ni underbara unga män som bär aroniska prästerömmet. Det är alldeles särskild välsignelse att få aroniska prästerömmet. Historien upptecknar den härliga dagen när prästerömmet återställdes till jorden och gav människan rätt att återigen handla som Guds ombud och utföra heliga prästerömsförräkningar. Den 5 april 1829 kom Oliver Cowley till Joseph Smiths hem i Harmony, Pennsylvania, USA. Oliver frågade profeten Joseph Smith om dennes arbete med att översätta en forntida uppteckning, Mormons bok. Övertygad om att verket var av gudomlig natur gick han med på att vara skrivare så att översättningen kunde fullbordas. När Olivia Velar förpliktade sig till att vara skrivare gick översättningsarbetet rast fram oss. Den 15 maj 1829 hade Josef och Olivia redan kommit fram till tredje Nefi. Skildringar av den uppståndne frälsarens besök på västra halvklotet och hans undervisning om dopet hänförde dem. När de läste i tredje Nefi började de undra över dopet. Mundare, vilket slags dop var det riktiga? Och vem hade myndighet att utföra den här heliga och frälsande förrättningen? De sökte ett svar på den här grundfrågan om läran. De bestämde sig för att söka svara till bön och gick till en närbelägen plats vid Susquehanna-flodens strand. De utgjöt sina hjärtan och himlen öppnades. En ängel uppenbarade sig och sa att han var Johannes döparen. Och han talade om för Josef och Oliver att han verkade under ledning av Petrus, Jakob och Johannes som bar det högre prästadömet. Han la händerna på deras huvuden och sa: i Messias namn förlena er mina medtjänare Arons prästadöme som innehar nycklarna till änglars betjäning och till omvändelse evangelium och till dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Och detta ska aldrig mer tagas bort från jorden. För en Levis söner på nytt offrar ett offer åt Herren i rättfärdighet. Senare relaterar Oliver händelsen så här: men tänk vidare för ett ögonblick på vilken glädje som fyllde våra hjärtan och med vilken förvåning vi måste ha böjt oss när vi under hans händer mottog det heliga prästadömet. Mänskligheten hade väntat i århundraden på att Guds myndighet skulle återställas. Och nu fanns det aronska prästernas makt och härlighet återigen på jorden. I kapitel 107 i Läran och förbunden får veta varför det lägre prästadömet kallades det aronska prästadömet. Det andra prästadömet kallades det aronska prästadömet eftersom det förlenades Aron och hans avkomling genom alla deras släktled. Anledningen till att det kallas det lägre prästadömet är att det är ett bihang till det större eller det melkiseriska prästadömet och har makt att betjäna i yttre förrätt. Det lägre laronska prästadömets makt och myndighet att inneha nycklarna till änglars betjäning och till att betjäna yttre förrättningar, evangeliets bokstav, omvändelsens dop till syndernas förlåtelse i överensstämmelse med förbunden och buden. De unga män i laronska prästadömet får inte bara makt och myndighet att vara Herrens ombud och utföra sina plikter i prästadömet utan för också nycklarna till änglars betjäning. Ni unga män i aronska prästadömet, jag vittnar för er om att Herren är bunden av högtidliga förbund att välsigna er enlighet med er trofasthet. Om ni lyssnar till den helige andens varnande röst och följer hans ledning, välsignas ni med änglars betjäning. Den välsignelsen ger er visdom, kunskap, makt och härlighet. Den välsignelsen är viss. Den utlovas er av Herren. För några månader sedan var jag på ett fasta och vittnesbördsmöte i en församling. En av de som ställde sig upp och vittnade var en rådgivare till aronska prästadömet. Hans vittnesbörd gav mig en ny förståelse för vad det innebär för en bärare av aronska prästadömet att inneha nycklarna till änglars betjäning. Den morgon skildrade en rådgivare några av sina upplevelser med församlingens bärare av vad de ska prästa dem med. På vägen till kyrkan lade märke till två unga diakoner med fastofferkuffert som gick hem till medlemmarna. Deras söndagsklädsel och den stilla värme med vilken utfördes uppgift gjorde stort intryck på honom. Han följde därefter med två präster för att välsigna och utdela sakramentet i ett vårdhem för en funktionshindrare. Det var första gången som de två unga männen besökte det här hemmet och den rådgivande framhöll respektfulla och omtänksamma sätt på vilket utförde sin prästerumsuppgift. Sedan berättade en rådgivare om något som hade rört honom djupt. Därför att en av prästerna påminner honom om vad det innebär att vara en sann Kristi tjänare. I bokstav bemärkelse en tjänande ängel. Det är en unge präst som utdelade vattnet till närvarande kom till en man som tydligen hade svår Downs syndrom. Mannens tillstånd hindrade honom från att ta bägaren från brickan och dricka ur den. Den unge prästen såg genast vad som behövde göras. Han lade vänster hand bakom mannens huvud så att han skulle kunna dricka. Och med höger hand tog han en bägare från brickan och lyfte den varsamt till mannens läppar. Mannens ansikte uttryckte uppskattning. Det är ansiktsuttryck man får när man betjänas av någon. Den här underbara unge prästen fortsatte sedan med sin uppgift och utdelade vattnet som välsignas till de andra medlemmarna. Den rådgivande gav sitt vittnesbörd uttryck åt de känslor han hade vid det här tillfället. Han sa att han grät tyst av glädje och att han visste att kyrkan var i goda händer med dessa unga, omtänksamma, lydiga bärare av aronska prästadömet. President Ezra Taft Benson sa en gång: ge mig en ung man som har hållit sig moraliskt ren och som trofast närvarat vid kyrkans möten. Ge mig en ung man som ärat sitt prästadöme och som gjort sig förtjänt av plikt mot gudutmärkelsen. Ge mig en ung man som har gått ut seminariet och som har ett brinnande vittnesbörd om hans bok. Ge mig en sån ung man och jag ska ge er en ung man som kan göra under åt Herren på missionsfältet och hela livet igenom. Ni föräldrar till de här enastående unga männen och kvinnorna, vi ålägger er den heliga plikten att undervisa era barn om det heliga prästerömmets lärosatser. Era barn måste redan i unga år lära sig vilken välsignelse är att inneha Herrens eviga prästerdöme och vad de måste göra för egen del för att bli berättigade de här välsignelserna. Biskopar, ni har prästerdöms nycklar att presidera över de unga männen i aronska prästerdömet, att sitta i råd med dem och att undervisa dem om deras prästerdöms plikter. Jag ber er se till att varje ung man som är värdig att ta emot aronska prästerdömet förstår de plikter och de välsignelser han har och får som bärare av aronska prästadömet. Hjälp dem att lära sig att ära prästadömet redan nu genom att ge dem viktiga uppgifter och genom att hjälpa dem att tjäna och betjäna andra. Unga män, jag uppmanar er att bygga ett liv på sanningens och rättfärdigens grundval. Det är den enda grundval som motstår all tryck i det här livet och som består i all evighet. Det prästadöme ni bär är en särskild gåva. För gåvans givare är Herren själv. Använd det. Ära det. Och lev på sånt sätt att ni är värdiga det. Jag vill att ni ska veta att jag har ett särskilt och personligt vittnesbörd om dess kraft. Det har varit till välsignelse i mitt liv på så många olika sätt. Jag menar också att redan idag beslutar jag för att ära den här stora välsignelsen och förbereda er för att gå från ämbete till ämbete i aronska prästerdömet. Diakon, lärare och präst. Förbered för den stora välsignelsen att få de ekklesiastiska prästerrömmet, vilket ni måste vara värdiga att få innan ni börjar verka som heltidsmissionärer. Herren har behov av att ni förbereder för att tjäna honom. Särskilt för det stora ansvaret ni kommer att ha att förkunna hans ord för världen. Jag lovar att om ni förbereder för att ta emot hans heliga prästerrömmet, så låter hans välsignelse strömma över era huvuden. Det vittnar jag om. I vår Herres och Frälsares, ja, Jesu Kristi namn. Amen.
My message focuses on the importance.
Mitt budskap handlar om vikten av att vi i vårt dagliga liv strävar efter att verkligen ta emot den heliga anden. Jag ber om och inbjuder Herrens ande att undervisa och uppbygga var och en av oss. I december 1839, när de var i Washington DC för att försöka få gottgörelse för de övergrepp de heliga i Missouri hade utsatts för, skrev Joseph Smith och Elias Higbee till Hiram Smith. I vårt samtal med Förenta Staternas president frågade han oss hur vår religion skilde sig från andra religioner på den tiden. Broder Josef svarade att vi skilde oss i fråga om dopsättet och den helige andens gåva genom handpåläggning. Vi ansåg att allt annat ingår i den helige andens gåva. Den helige anden är den tredje medlemmen i gudomen. Han är en person som består av en ande och vittnar om all sanning. Skrifterna berättar att den helige anden är en hjälpare, en lärare och en uppenbarare. Uppenbarelser från Fadern och Sonen förmedlas genom den helige anden. Han är Faderns och Sonens budbärare och vittne. Den helige anden manifesterar sig för män och kvinnor på jorden, både som den helige andens kraft och som dess gåva. Kraften kan kännas av en person innan dopet. Det är det övertygande vittnet om att Jesus Kristus är vår frälsare och återlösare. Genom den helige andens kraft kan uppriktiga undersökare få en övertygelse om sanningen i frälsarens i evangelium, om Mormons bok och återställelsens realitet och Joseph Smiths profetiska kallelse. Den helige andens gåva förlenas endast efter att ett rätt och bemyndigat dop genom handpåläggning av de som bär melkisediska prästernamnet. Herren förkunnade: ja, omvänd er och låt er alla döpas till era synders förlåtelse. Ja, låt döpa er med vatten. Och sedan kommer dopet med eld och med den helige anden. De som har tro skall ni konfirmera i min kyrka genom handpåläggning. Och jag ska ge dem den helige andens gåva. Aposteln Paulus klargjorde den här förrättningen för Efesierna med frågan: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem. Dop genom nedsänkning är evangeliets inledande förrättning och måste följas av dopet i ande för att vara fullständigt. Profeten Joseph Smith förklarade att dopet är en helig förrättning till förberedelse för att mottaga den helige anden. Det är kanalen och nyckeln genom vilken den helige anden ges. Den helige andens gåva genom handpåläggning kan inte ta sig emot genom någon annan princip än rättfärdighetens princip. Förrättningen att konfirmera en ny medlem i kyrkan och att ge den helige andens gåva är både enkel och djup. Värdiga bärare av melkisediska prästerämmet lägger sina händer på en persons huvud och nämner honom eller henne vid namn. Sedan med myndighet av det heliga prästerämmet och i frälsarens namn konfirmerar sedan personen som medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och följande viktiga ord uttalas: ta emot den helige anden. Bröder och systrar, den här förrättningens enkelhet kan göra att vi förbiser dess betydelse. Dessa fem ord, ta emot den helige anden, är inte ett passivt uttalande, utan ett åläggande från prästerämmet, en bemyndigad uppmaning att vi ska verka av oss själva och inte bara att bli verkade på. Den helige anden börjar inte verka i vårt liv bara för att händer läggs på vårt huvud och dessa fem viktiga ord sägs. När vi tar emot den här förordningen accepterar var och en av oss ett heligt och fortgående ansvar att önska, att söka, att arbeta för att leva på ett sådant sätt att vi verkligen tar emot den helige anden och dess medföljande andliga gåvor. Ty vad gagnar en människa om någon skänker henne en gåva och hon inte tar emot den? Se, hon gläds inte över det som ges henne. Inte heller gläds hon över den som är gåvans givare. Vad behöver vi göra för att den här bemyndigade uppmaningen att söka den tredje medlemmen i gudomens sällskap ska bli en fortgående realitet. Låt mig föreslå att vi behöver 1. Uppriktigt önska att ta emot den helige anden. 2. På lämpligt sätt bjuda den helige anden in i våra liv. Och 3. Trofast lyda Guds bud. Vi bör först önska, längta efter och söka den helige andens sällskap. Du och jag kan lära oss en viktig läxa om rättfärdiga önskningar och mästarens trofasta lärjungar i Mormons bok. Och de 12 undervisade mängden. Och se, de lät mängden falla på knä på marken och be till Fadern i Jesu namn. Och de bad om det som de önskade mest. Och de önskade att den helige anden skulle ges till dem. Kommer också vi ihåg att be innerligt och ständigt om det som vi borde önska mest? Ja, den helige anden. Eller bröder och systrar, distraheras vi av världens bekymmer och det dagliga livets rutin och tar den mest värdefulla av alla gåvor för given eller till och med försummar den? Att ta emot den helige anden börjar med att vi innerligt och ständigt önskar att ha hans sällskap i livet. Vi kan lättare ta emot och känna igen Herrens ande om vi bjuder in honom i vårt liv på ett lämpligt sätt. Vi kan inte tvinga eller befalla den helige anden. Istället bör vi bjuda in honom i vårt liv med samma mildhet och ömhet som han använder när han talar till oss. Vi kan be om den helige andens sällskap på många sätt. Genom att ingå och hålla förbund. Genom att be uppriktigt, enskilt och som familj. Genom att flitigt söka i skrifterna. Genom att stärka lämpliga relationer till familjemedlemmar och vänner. Genom att söka och främja dygdiga tankar, handlingar och ord. Och genom att dyrka Gud i hemmet, i det heliga templet och i kyrkan. I motsats till detta kan ett nonchalerande av eller brott mot bud och förpliktelser att varken be eller studera skrifterna eller olämpliga tankar, handlingar och ord göra att anden drar sig bort från oss eller undviker oss helt och hållet. Som kung Benjamin varnade sitt folk. Och nu säger jag till er, mina bröder, att om ni sedan fått kunskap och undervisats om allt detta skulle överträda och handla tvärt emot det som har talats, drar ni er undan Herrens ande så att den inte kan få rum i er att leda er på visdomens vägar så att ni blir välsignade, framgångsrika och bevarade. Att trofast lyda Guds bud är av yttersta vikt om vi vill ta emot den helige ande. Vi påminner oss om den här sanningen varje vecka när vi lyssnar på sakramentsböderna och värdigt tar del av brödet och vattnet. När vi högtidligt lovar att vi är villiga att ta på oss Kristi namn, att alltid minnas honom och att hålla hans bud, får vi löftet att vi alltid kan ha hans ande hos oss. Alltså, allt frälsarens evangelium lär oss att göra och att bli är avsett att välsigna oss med den helige andens sällskap. Tänk på varför vi ber och studerar skrifterna. Ja, vi längtar efter att samtala i bön med vår himmelska fader i hans sons namn. Och ja, vi önskar att få det ljus och den kunskap som vi kan hämta ur standardverken. Men kom ihåg att dessa heliga vanor i första hand är vårt sätt att alltid minnas vår himmelska fader och hans älskade son och att de är en förutsättning för den helige andens ständiga sällskap. Begrunda anledningarna till att vi dyrkar Gud i Herrens hus och under sabbatsdagens möten. Ja, vi betjänar våra avlidna familjemedlemmar i templet och vår familj och våra vänner i församlingen eller grenen vi tillhör. Och ja, vi njuter av det trevliga och redbara umgänget vi har med våra bröder och systrar. Men allra främst så samlas vi i enhet för att söka den heliga andens välsignade sällskap och undervisning. Bön, studier, samlas, gudstyrkan, tjänande och lydnad är inte isolerade eller oberoende poster på en evangelielista över saker att göra. Snarare är var och en av dessa rättfärdiga handlingar en viktig del i en allomfattande andlig strävan att följa befallningen att ta emot den heliga anden. De Guds bud som vi lyder och det inspirerade råd från kyrkans ledare som vi följer inriktar sig framför allt på att vi ska få andens sällskap. I grunden syftar all undervisning i evangeliet och alla dess aktiviteter till att vi ska ta emot den heliga anden i vårt liv. Du och jag bör sträva efter att bli lik de unga krigarna som Mormons bok beskriver, som noggrant utförde varenda befallning de fick. Ja, och det skedde de enligt deras tro. Och de var noggranna med att komma ihåg Herren, sin Gud, dag för dag. Ja, de vinnlägger sig om att ständigt hålla hans stadgar och hans lagar och hans befallningar. Herren har förkunnat att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är den enda sanna och levande kyrkan på hela jordens yta. Den här återställda kyrkan är sann eftersom det är frälsarens kyrka. Han är vägen och sanningen och livet. Och det är en levande kyrka på grund av den heliga andens verkningar och gåvor. Det är en sån välsignelse att få leva i en tid när prästernamnet finns på jorden och vi kan ta emot den heliga anden. Flera år efter profeten Joseph Smiths martyrdöd så visade han sig för Brigham Young och gav följande tidlösa råd. Se åt medlemmarna att vara ödmjuka och trofasta och se till att de behåller Herrens ande så ska den leda dem rätt. Var försiktiga och avvisa inte den milda och stilla rösten. Den ska lära dem vad de ska göra och vart de ska gå. Det ska ge dem rikets frukter. Säg åt bröderna att låta sig övertygas så att när den heliga anden kommer till dem, deras hjärtan är redo att ta emot den. De kan skilja Herrens ande från alla andra andar. Den viskar frid och glädje till deras själar. Den tar bort illvilja, hat, avund, stridigheter och allt ont från deras hjärtan. Och deras hela önskan kommer att vara att göra gott, frambringa rättfärdighet och bygga upp Guds rike. Tala om för bröderna att om de vill följa Herrens ande så går de den rätta vägen. Det är min bön att vi uppriktigt önskar och på lämpligt sätt bjuder in den heliga anden i våra liv. Jag ber också att var och en av oss trofast ska följa Guds bud och verkligen ta emot den heliga anden. Jag lovar er att välsignelserna som profeten Joseph Smith beskrev för Brigham Young kan tillämpas på och uppnås av var och en som hör eller läser detta budskap. Jag vittnar om att Fadern och Sonen verkligen finns. Jag vittnar om att den heliga anden är en uppenbarare, en tröstare och den främsta läraren som vi bör söka lärdom från. Och jag vittnar om att andens välsignelser och gåvor är verksamma i den återställda, den sanna och den levande Jesu Kristi kyrka i dessa dagar. Det vittnar jag om. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
I would like to speak today to the parents of teenagers.
Jag vill idag tala till er som är föräldrar till tonåringar. Era framstående ungdomar utgör kyrkans framtid. Och därför är de främsta målet för motståndarens angrepp. Många av er, trofasta mödrar och fäder, lyssnar på konferensen idag med en bön om att få svar hur ni ska vägleda era barn genom dessa viktiga år. Mina äldsta barnbarn har nyligen blivit tonåringar, så det här ämnet ligger mig varmt om hjärtat. Det finns inga felfria föräldrar, inga lätta svar, men vi kan lita på sanningens principer. Temat för aktivitetskvällarna 2010 för unga män och unga kvinnor togs från Josua. Det börjar med ordet var stark och frimodig, var inte förskräckt. De här orden från skrifterna är ett bra tema för föräldrar också. Det som världen behöver i de här dagarna är oförskräckta föräldrar som vågar höja sina röster och ta ställning. Tänk er ett ögonblick att er dotter sitter på järnvägsspåret och ni hör tågvisslan i bakgrunden. Skulle ni uppmana henne att flytta på sig? Eller skulle ni tveka, oroliga över att ni skulle vara överbeskyddande? Om hon struntade i er varning, skulle ni snabbt lyfta bort henne till en trygg plats? Naturligtvis skulle ni det. Er kärlek till er dotter skulle överskugga alla andra synpunkter. Ni skulle värdera hennes liv mer än hennes tillfälliga välvilja. Svårigheter och frestelser angriper våra tonåringar med ilfart och effekt från ett godståg, som vi påminns i tillkännagivandet om familjen. Är föräldrar ansvariga för sina barns trygghet, både andligt och fysiskt? I Mormons bok läser vi om Alma den yngres råd till sin vilsegångne son. Kori Anton hade begått allvarliga fel medan han var missionär bland zoramiterna. Alma älskade honom tillräckligt för att tala rakt på sak. Han uttryckte sin stora besvikelse över att hans son varit omoralig och förklarade syndens följder. Jag inspireras varje gång jag läser Almas oförskräckta ord. Nu säger Herrens ande till mig, befall dina barn att göra gott. Därför befaller jag dig, min son, i fruktan för Gud, att du avstår från din ondska. Det här tidiga ingripandet från fadern blev en vändpunkt för Kori Anton. Han omvände sig och tjänade trofast därefter. Jämför Almas exempel med en annan fars exempel ur skrifterna, Eli i Gamla testamentet. Eli verkade som högpräst i Israel på den tiden när Samuel var profet. Det står i skriften att Herren tillrättavisade honom strängt för att hans söner drog förbannelse över sig utan att han tillrättavisade dem. Elis söner omvände sig aldrig och hela Israel fick lida. Berättelsen om Eli lär oss att föräldrar som älskar sina barn inte har råd att låta sig avskräckas. Flera år sedan under en generalkonferens påminde oss äldste Joe Christensen: föräldraskap är ingen tävling i popularitet. I samma anda har Robert D. Hales sagt: ibland är vi rädda för våra barn, rädda att rådgöra med dem av fruktan att såra dem. För många år sedan ville vår 17-årige son följa med sina vänner, alla bra pojkar, på en resa över veckoslutet. Han bad om tillåtelse. Jag ville säga ja, men jag kände en obehagskänsla. Jag berättade för min hustru om mina känslor och hon stödde mig. Vi måste lyssna på den varnande rösten, sa hon. Vår son blev förstås mycket besviken och frågade varför. Jag svarade ärligt att jag inte visste. Det känns inte bra, bara sa jag. Och jag älskar dig för mycket att bortse från sådana känslor. Jag blev ganska förvånad när han sa: okej, pappa, jag förstår. Unga människor förstår mer än vi inser. För de har också den heliga andens gåva. De försöker känna igen anden när den talar och de ser på vårt föredöme. De lär av oss att följa de maningar de får. Så att om något inte känns bra är det bäst att låta bli. Det är så viktigt för man och hustru att vara överens när de fattar beslut som föräldrar. Om den ena föräldern besväras av något borde de inte ge sin tillåtelse. Om den ena känner obehag vid tanken på en film, en tv-program, ett videospel, en fest, en klänning, en baddräkt eller en internetaktivitet, så ha modet att stödja varandra och säga nej. Jag vill läsa ett brev för er från en förtvivlad mor. Hennes tonårsson hade gradvis förlorat anden och kommit bort från kyrkan. Hon förklarade hur det hände. Hela min sons tonårstid oroade jag mig och försökte hindra honom från att spela våldsamma videospel. Jag talade med min man visade honom artiklar i Liahona som varnade för de här spelen. Men min man tyckte det inte gjorde något. Han sa, vår son använder ju inte droger, och att jag skulle sluta oroa mig. Ibland gömde jag handkontrollerna, men min man hittade dem och gav tillbaka dem. Det började bli lättare att ge efter än att motarbetas. Jag tyckte de här spelen var lika beroendeframkallande som droger. Jag skulle göra allt för att förhindra andra föräldrar från att gå igenom en sån här upplevelse. Bröder och systrar, om er maka känner sig besvärad av något, visa respekt för de känslorna. När ni väljer den lätta vägen genom att inget säga eller göra, kanske ni möjliggör destruktivt beteende. Föräldrar kan förhindra stora sorger genom att lära sina barn vänta med romantiska relationer tills de är mogna. Att ha stadigt sällskap för tidigt är farligt. Att bli ett par skapar känslomässig intimitet som ofta leder till fysisk intimitet. Satan känner till det här och använder det till sin fördel. Han gör vad som helst för att hindra unga män från att gå ut som missionärer och att förhindra tempeläktenskap. Det är livsviktigt att föräldrar vågar höja rösten och ingripa innan Satan lyckas med sina uppsåt. President Boyd Packer har sagt, när det gäller moral har vi både rätten och skyldigheten att höja en varningsröst. Det har alltid varit min uppfattning att inget verkligt bra sker sent på kvällen, och att unga män behöver veta när de förväntas komma hem. Ett stort mått visdom visas av föräldrar som inte går och lägger sig förrän deras barn har återvänt hem. Unga män och kvinnor fattar bättre beslut när de vet att deras föräldrar väntar på dem för att förhöra en kvällens aktivitet, och sen kysser de godnatt. Får ge en personlig varning om en vana som förekommer i många kulturer. Jag menar övernattningar i vänners hem. Som biskop upptäckte jag att allt för många ungdomar bröt visdomsordet eller kyskhetslagen för första gången under en övernattning. Allt för ofta utsattes de för pornografi för första gången och fick sin första kontakt med polisen när de tillbringade natten borta. Kamrattrycket blir starkare när våra barn är borta från vårt inflytande, och när deras motstånd försvagas sent på kvällen. Om ni någonsin har känt er illa till mods inför en övernattning, var inte rädda att följa varningen. Var alltid bedjande när det gäller att skydda era dyrbara barn. Modigt föräldraskap betyder inte alltid att man ska säga nej. Föräldrar behöver också modigt säga ja till råd från nutida profeter. Våra ledare i kyrkan har rått oss att upprätta rättfärdiga mönster i vårt hem. Begrunda 5 grundläggande vanor som kan stärka ungdomarna. Familjebön, skriftstudier i familjen, familjens hemafton, familjemiddag och regelbundna samtal med varje barn. Det krävs mod att samla barnen från det de håller på med och knäböja tillsammans i familjen. Det krävs mod att stänga av tvn och datorn och att tillsammans studera skrifterna varje dag. Det krävs mod att säga nej till andra aktiviteter på måndagskvällen så att den kvällen kan användas till familjen. Det krävs mod och viljestyrka att undvika för många aktiviteter så att familjen kan äta middag tillsammans. Ett av de bästa sätten att påverka en son eller dotter är att hålla ett privat samtal. Genom att noggrant lyssna kan vi upptäcka deras hjärtas önskningar, hjälpa dem sätta upp rättfärdiga mål och delge andliga intryck vi fått. Rådgivning kräver mod. Försök tänka er vad det uppväxande släktet kunde bli om det här 5 mönstren för rättfärdighet tillämpades regelbundet i varje hem. Våra ungdomar kan bli som Helamans armé, oövervinneliga. Att uppfostra tonåringar i de sista dagarna är ett ödmjukande uppdrag. Satan och hans efterföljare strävar att bringa det här släktet på fall. Herren förväntar sig att ståndaktiga föräldrar ska lyfta upp dem. Föräldrar, var starka, frimodiga, var inte förskräckta. Jag vet att Gud hör och besvarar era böner. Jag vittnar om att Herren stödjer och välsignar modiga föräldrar. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren. The choir and
tack, bröder. Kör och församling sjunger nu "Jag är Guds lilla barn", nummer 194 i psalmboken. Efter sången så talar rösterna Per G. Malm, Jairo Masagardi och Mervyn B. Arnold i de 70s korum talar till oss. Efter äldste Arnolds tal får vi höra från äldste M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas korum.
This is the 180th semi-annual.
Detta är den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagens heliga.
I centrala Göteborg finns det en bred gata med vackra träd på varje sida. En dag såg jag ett hål i stammen på ett av de höga, stora träden. Så jag tittade nyfiket in och såg att hela trädet var ihåligt. Ihåligt ja, men tomt nej. Det var fyllt med allt slags skräp. Jag blev förvånad över att trädet fortfarande kunde stå upprätt. Därför tittade jag upp och såg då ett brett stålband som var monterat runt översta delen av stammen. Flera stålvajrar var fästa vid bandet och det i sin tur var fastspända och förankrade vid närliggande byggnader. På avstånd såg det här trädet ut som de andra träden. Det var bara när man tittade inuti som man såg att det var ihåligt istället för att ha en stark och stabil stam. Många år tidigare hade något påbörjat processen att försvaga stammen. En liten bit här och en liten bit där. Det hände inte över en natt. Men precis som ett ungt träd bit för bit växer och blir ett kraftigt träd, så kan vi steg för steg växa i vår förmåga att bli stabila och fyllda inifrån och ut, i motsats till det ihåliga trädet. Det är genom Jesu Kristi helande försoning som vi kan få kraften att stå raka och starka och få våra själar fyllda med ljus, kunskap, glädje och kärlek. Han inbjuder alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom. Hans löfte lyder: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Om denna ro eller vila, sade Joseph F. Smith. För mig innebär det att inträda i Guds kunskap och kärlek. Med tro på hans syften och hans plan i sådan utsträckning att vi vet att vi har rätt och att vi inte jagar efter någonting annat. Vi störs inte av varje vindkast i läran eller av människors lister och ränger vilka ligger i försåt för att bedra. Vi vet om läran att den är av Gud och vi frågar inte någon om den. Andra får gärna ha sina åsikter, sina egna tankar och sina påfund. Men den människa som nått denna grad av tro på Gud, så att allt tvivel och all fruktan vikit bort från henne, har ingått i Guds vila. Slut på citat. Att finna ro för våra själar innebär att känna frid i sinne och hjärta. Och det är en följd av att vi lär oss och följer Kristi lärdomar samt blir Kristi utsträckta händer i att betjäna och hjälpa andra. Att tro på Jesus Kristus och följa hans lärdomar ger oss ett solitt hopp. Och det hoppet blir ett fast ankar för våra själar. Vi kan bli ståndaktiga och orubbliga. Vi kan få en varaktig inre frid. Vi kan ingå i Herrens vila. Bara om vi vänder oss bort från ljus och sanning kommer känslan av tomhet i likhet med trädet att fylla vår själs innersta rum, och vi kanske till och med försöker fylla det tomrummet med sådant som saknar varaktigt värde. Med tanke på vår tillvaro som andebarn innan vi kom till jorden och på odödligheten i livet här efter, utgör livet här på jorden faktiskt bara ett kort ögonblick. Det är emellertid en prövotidens dag, men den är också en möjligheternas dag när vi väljer att acceptera inbjudan att inte slösa bort vår prövotidsdagar. De tankar som vi uppehåller oss vid i våra sinnen, de känslor vi hyser i våra hjärtan och de handlingar vi väljer att göra får alla en avgörande inverkan på vårt liv, både här och i livet härefter. En god vana är att lyfta blicken varje dag för att hålla kvar ett evigt perspektiv på det som vi planerar och gör. Särskilt om vi upptäcker en tendens att vänta till en framtida morgondag med att göra det som vi vet vi bör utföra medan vi har vår nuvarande idag. På vår vandring får vi hjälp i våra val genom andens stärkande inflytande. Om vi väljer att handla i strid med det ljus och den kunskap vi har, får vi dåligt samvete, och det känns naturligtvis inte bra. Men ett dåligt samvete är en välsignelse på så sätt att vi genast påminns om att det är dags för omvändelse. När vi ödmjuka önskar göra det som är rätt blir vi ivriga att omgående ändra vårt beteende, medan de som är högmodiga och som kanske försöker vara sin egen lag låter Satan leda dem vid halsen med ett rep av lin till dess han binder dem med sina starka rep för evigt. Om inte omvändelsens anda tränger in i deras hjärtan. Att följa onda inflytanden kan aldrig resultera i en känsla av frid. Helt enkelt för att frid är en gåva från Gud och den kommer bara genom Guds ande. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka. I vårt dagliga liv är det ofta de små och enkla tingen som har en bestående inverkan. Det vi säger, hur vi handlar och hur vi väljer att reagera påverkar inte bara oss själva utan också dem i vår omgivning. Vi kan bygga upp eller vi kan riva ner. Ett enkelt och positivt exempel är en berättelse om min farmor. Hon skickade ett av sina yngsta barn för att köpa några ägg. Barnet som fått förtroendet var troligen mycket glad på vägen hem. Men när hon kom fram var de flesta äggen knäckta. En vän till familjen var på besök och uppmanade min farmor att ge barnet en utskällning för att hon hade uppfört sig så illa. Men istället sa det farmor lugnt och klokt. Nej, det gör inte att äggen blir hela igen. Vi får helt enkelt använda det vi kan och göra några pannkakor som vi kan njuta av tillsammans. När vi lär oss att hantera vardagens små och enkla ting på ett vist och inspirerat sätt resulterar det i ett positivt inflytande som förstärker harmonin i våra själar och bygger upp och stärker alla i vår omgivning. Det blir följden eftersom allt som inbjuder till att göra gott kommer genom Kristi kraft och gåva. Varför vi med fullkomlig visshet kan veta att det är av Gud. Idag står inte det ihåliga trädet kvar som jag berättade om. Några ungdomar lade smällare i tomrummet, vilket fick trädet att börja brinna. Det gick inte att rädda. Och man blev tvungen att fälla det. Se upp med sådant som förgör inifrån och ut, vare sig det är stort eller litet. Låt oss istället koncentrera oss på sådant som bidrar till varaktig frid i hjärta och sinne. Då ska vår självtillit växa sig stark i Guds närhet. Att ingå i Herrens vila, att få fridens gåva, är långt ifrån en tillfällig världslig tillfredsställelse. Det är i sanning en himmelsk gåva. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Han har kraften att hela och stärka själen. Han är Jesus Kristus, om vilken jag vittnar i Jesu Kristi namn. Amen.
Of the Lord to receive the gift of peace is far from a temporary worldly satisfaction. It is indeed a heavenly gift. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. He has the power to heal and to strengthen. He is Jesus Christ, of whom I testify. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
On a beautiful sunny morning.
En vacker solig morgon bad jag min nästan 8-åriga sondotter Vicky att ta en promenad med mig nära en sjö som egentligen är en vattenreservoar för vår vackra stad. Vi vandrade glatt och lyssnade till den kristallklara bäckens mjuka porlande längs stigen. Stigen var kantad med vackra gröna träd, ljuvligt doftande blommor. Vi hörde fåglar sjunga. Jag frågade min blåögda, muntra, oskuldsfulla sondotter hur hon förberedde sig för dopet. Hon svarade med en fråga. Farfar, vad är synd för något? Jag bad tyst om inspiration och försökte svara så enkelt som möjligt. Att synda betyder att avsiktligt vara olydig mot Guds bud. Det gör vår himmelske fader ledsen, och synden för med sig lidande och sorg. Hon blev tydligt orolig och frågade: hur får den tag i oss? Den frågan avslöjar först en renhet, men den röjer också en vilja att undvika synden. För att hjälpa henne förstå använder jag mig av naturen omkring oss som illustration. När vi fortsatte längs stigen såg vi en ganska stor stenstolpe till ett taggtrådsstängsel. Runt den tunga och stora stolpen växte det blommor, buskar och små träd. Med tiden skulle de växterna bli större än stolpen själv. Jag mindes att det lite längre fram på stigen fanns en annan stenstolpe som redan var övervuxen. Lite sänder och nästan obemärkt av vegetationen som växte runt omkring den. Jag antar att en stolpe inte skulle inse att den trots sin styrka skulle bli omringad och förstörd av bräckliga plantor. Stolpen skulle ha tänkt: inga problem, jag är stor och stark och den här lilla växten kan inte skada mig. Så när ett närstående träd växer och blir större märker inte stolpen det först. Sedan börjar stolpen njuta av skuggan som trädet ger, men trädet fortsätter att växa och omger stolpen med två grenar som först verkar bräckliga, men med tiden slingrar sig runt stolpen. Stolpen förstår fortfarande inte vad som händer. Snart nådde vi fram till den omtalade stolpen. Den hade blivit ryckts upp ur marken. Min lilla sondal såg imponerad ut och frågade mig: farfar, är det här syndens träd? Jag förklarade då för henne att det var bara en symbol eller ett exempel på hur synden övermannar oss. Jag vet inte hur vårt samtal ska påverka henne, men det fick mig tänka på syndens många skepnader och hur den smyger sig in i vårt liv om vi tillåter det. Vi måste vara på vakt eftersom de små besluten kan få stora konsekvenser, som att tidigt gå till sängs och tidigt stiga upp för med sig stora följder. I Lärarförbunden kapitel 88, 124 lär vi oss: stig upp tidigt så era kroppar och era sinnen kan bli styrkta. De som går till bädd tidigt vaknar utvilade med styrkt kropp och sinne samt välsignade av Herren tack vare deras lydnad. Det som verkar vara av mindre betydelse, som att gå till säng sent, inte be en bön en dag, hoppa över fastan eller bryta sabbatsbudet, sådana små saker gör att vi bit för bit blir mindre känsliga och böjda att göra värre saker. När jag var tonåring måste jag vara hemma klockan 10 på kvällen. Idag är det den tiden då somla ger sig ut för att ha roligt. Dock vet vi att det är på kvällen som några av de värsta sakerna händer. Det är under de mörka timmarna som en del ungdomar går till olämpliga platser där musik och sångtexter inte låter dem ha den heliga andens sällskap. Och under sådana omständigheter blir de lätt offer för synden. Att falla offer för synden börjar ofta med att någon väljer vänner vars normer inte stämmer överens med evangeliet, och för att bli populär eller accepterad av jämnåriga kompromissar personen med evangeliets principer och lagar och beger sig ner för en stig som bara för med sig smärta och sorg för den personen eller hans eller hennes nära och kära. Vi måste ge akt på att inte låta synden växa upp omkring oss. Olika former syns överallt, som till exempel i en dator eller mobiltelefon. Sådan teknologi är bra och kan vara till stor nytta för oss. Men när den används på ett olämpligt sätt, som att lösa bort tiden på spel, program som manar till kötslig tillfredsställelse eller värre saker som pornografi, är den nedbrytande. Pornografi förstör karaktären och får användaren att sjunka ner i smutsens kvicksand, som det krävs stora hjälpinsatser att ta sig ur. Det här hemska monstret orsakar smärta och lidande, både för användaren och för hans eller hennes oskyldiga barn, maka, far och mor. Frukten av kötsliga lustar leder till bitterhet och sorg. Frukten av lydnad är sötma och evig glädje. Beslut om vilka normer som ska följas måste göras i förtid, inte när man står inför frestelsen. Våra riktlinjer måste vara: det här ska jag göra därför det är rätt. Det kommer från Herren och det ger mig glädje. Det här ska jag inte göra därför det drar mig bort från sanningen, från Herren och från den eviga glädje som han har utlovat till de trofasta och lydiga. Eftersom Fadern visste att vi skulle begå fel, har han i sin underbara kärleksplan gett oss en världens frälsare att sona för alla människors synder som omvänder sig, som kommer till honom för att få hjälp, tröst och förlåtelse, och som är villiga att påta sig hans namn, Jesus Kristus. Om vi syndar måste vi snabbt söka hjälp, eftersom vi inte ensamma kan ta oss ur syndens snara, liksom den omtalade stolpen inte kan befria sig själv. Någon måste hjälpa oss komma ur den dödliga omfamningen. Föräldrar kan ge hjälp och biskopen har kallats av Gud att hjälpa oss. Det är inför honom vi måste öppna vårt hjärta. Läraren och förbunden 58:42-43 förklarar: se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg den. Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder. Se, hon bekänner dem och överger dem. Några månader efter vår promenad nära sjön intervjuades min sondotter av biskopen, som var hennes far, inför dopet. Efter intervjun frågade jag henne hur det gick. Hennes svar var nästan en tillrättavisning: farfar, en intervju är konfidentiell. Det vet du. Biskopar, jag hoppas att ni inser allvaret i det svaret. Jag tror att min sondotter fick stora insikter på mycket kort tid. Liksom trädet jag beskrev förde med sig sorg, smärta, lidande och insnärjning, kan ett annat träd föra med sig motsatsen. Det beskrivs i första Nefi 8:10-12. Och det hände sig att jag såg ett träd vars frukt var begärlig eftersom den gjorde människan lycklig. Och det hände sig att jag gick fram och åt av dess frukt. Och jag fann att den var mycket söt, sötare än allt annat jag någonsin tidigare smakat. Ja, jag såg att dess frukt var vit och dess vithet överträffade allt jag någonsin hade sett. Och då jag åt av dess frukt fyllde den min själ med mycket stor glädje. Kära bröder och systrar, var starka och fatta goda beslut som låter äta av frukten från livets träd. Om ni av någon anledning har begått fel eller lämnat stigen, är våra händer utsträckta och vi säger till er: kom, det finns hopp, vi älskar er och vi vill hjälpa er bli lyckliga. Vår himmelske Fader älskar oss så mycket att han utgav sin enda son Jesus Kristus. Jesus Kristus älskar oss så mycket att han gav sitt liv för att sona våra synder. Vad är vi villiga att göra för att bli rena och få den glädjen? Av dessa sanningar lämnar jag er mitt vittnesbörd i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
När president George Albert Smith var ung visades hans avlidne farfar George A. Smith i en dröm och sa: jag skulle vilja veta vad du har gjort med mitt namn. President Smith svarade: jag har aldrig gjort någonting med ditt namn som du behöver skämmas över. Varje vecka när vi tar del av sakramentet sluter vi förbund och lovar att vi är villiga att ta på oss Kristi namn, alltid minnas honom och hålla hans bud. Om vi är villiga att göra det har vi blivit lovade den underbara välsignelsen att hans ande alltid ska vara hos oss. Precis som George Albert Smith behövde redogöra för sin farfar för vad han hade gjort med hans namn, måste var och en av oss en dag redogöra för vår frälsare Jesus Kristus vad vi har gjort med hans namn. Vikten av att gott namn omnämns i Ordspråksboken där vi kan läsa. Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende är bättre än silver och guld. Och den rättfärdiges minne blir till välsignelse. Då jag begrundar de här skriftställena och vikten av att ha gott namn fylldes mitt sinne av en mängd minnen om det goda namn och det arv som mina föräldrar lämnade efter sig till mina fyra bröder, två systrar och mig. Mina föräldrar ägde inte världens rikedomar och inte heller silver eller guld. Vi var 9 personer som växte upp i ett hem med 2 sovrum, 1 badrum och en inbjuden veranda på baksidan där mina systrar sov. När mina föräldrar gick bort samlades jag och mina syskon för att dela upp jordiska ägodelar, vilka inte var många. Min mor lämnade efter sig några klänningar, begagnade möbler och några andra personliga föremål. Min far lämnade efter sig några snickarverktyg, några gamla jaktgevär och inte mycket mer. Det enda som var värt några pengar var ett enkelt hem och ett litet sparkonto. Tillsammans grät vi av tacksamhet. För vi visste att han hade lämnat efter sig något mycket mer värdefullt än silver eller guld. Det hade gett oss sin kärlek och sin tid. Det hade ofta burit vittnesbörd om sanningen i evangeliet, vilket vi nu kan läsa om i deras dyrbara dagböcker. Inte så mycket genom ord utan mer genom exempel hade lärt oss att arbeta hårt, vara ärliga, att betala full tionde. Det gav oss också en önskan att utbilda oss, verka som missionärer och viktigast av allt, att finna en evig livskamrat, att gifta oss i templet och härda ut in till änden. Det gav oss verkligen ett gott namn i arv och för det kommer vi att vara evigt tacksamma. När den älskade profeten Helamans syster välsignades med 2 söner gav de namnen Le och Nefi. Helaman berättade för sönerna varför de hade fått sina namn efter 2 förfäder som hade levat på jorden nästan 600 år innan de föddes. Han sa det: se mina söner, jag har givit er namn efter våra första föräldrar Le och Nefi. Och detta är gjort för att ni, när ni kommer ihåg era namn, ska komma ihåg deras gärningar. Och när ni kommer ihåg deras gärningar ska ni veta att det är sagt och även skrivet att det var goda. Därför mina söner vill jag att ni ska göra det som är gott, så att det kan sägas och även skrivas om er alldeles som det har sagts och skrivits om dem, så att ni kan få evigt liv. Bröder och systrar, hur kommer ni att minnas ert namn om 600 år? Moroni talar om hur vi kan ta på oss Kristi namn och på så sätt skydda vårt goda namn. Han sa: och vidare vill jag uppmana er att komma till Kristus och hålla fast vid varje god gåva och inte vidra någon ond gåva eller något orent. Ja, kom till Kristus och bli fullkomnad i honom och avstå från all ogudaktighet. I den inspirerade broschyren Vägledning för de unga kan vi läsa: den fria viljan är en gudagiven evig princip som medför moraliskt ansvar för vad du väljer. Även om ni är fria att välja, är du inte fri att välja följd av dina handlingar. När du gör ett val kommer du att få erfara följderna av det här valet. Strax efter att min älskade Devona har gift oss berättar för mig hur hon i sin ungdom fick ta del av den här viktiga lärdomen. Att vi är fria att välja, men att vi inte är fria att välja följderna av våra handlingar. Med hjälp av min dotter Kelly fick jag återge syster Arnas upplevelse. Som 15-åring tyckte jag ofta att det fanns för många regler och bud. Jag var inte säker på att en normal levnadsglad tonåring kunde njuta av livet med så många begränsningar. Dessutom tog det många timmarna som jag arbetade på min fars gård mycket tid från mina vänner. Just den här sommaren var en av uppgifter att se till att korna som betade vid berget inte tog sig genom stängslet och kom ut på veteåkern. En ko som betar i sig växande vete kan svälla upp, kvävas och dö. En viss ko försökte alltid sticka ut huvudet genom stängslet. En morgon när jag red på min häst längs med stängslet och tittade till boskapen såg jag att kon hade tagit sig genom stängslet och kommit ut på veteåken. Till min förfäran insåg jag att hon hade betat på veteåken en längre stund. För hon var redan uppsvälld och såg nästan ut som en ballong. Jag tänkte, dumma ko. Det där stängslet var till för att skydda dig. Och ändå har du tagit dig ut och ätit så mycket vete att ditt liv är i fara. Jag red snabbt hem och hämtade pappa. Men när vi kom tillbaka såg jag henne ligga död på marken. Jag var ledsen över att ha förlorat kon. Vi hade gett henne vackra betesmarker vid berget och ett stängsel att hålla borta från det farliga vetet. Och ändå var hon dum nog att bryta sig igenom stängslet och orsaka sin egen död. När jag tänkte på stängslets roll insåg jag att det var ett skydd. Precis som buden och mina föräldrars regler var ett skydd. Buden och reglerna fanns till för mitt eget bästa. Jag insåg att lyda till buden skulle rädda mig från fysisk och andlig död. Den insikten blev en vändpunkt i mitt liv. Syster Arnold lärde sig att vår gode, vise och kärleksfulla himmelske fader gett oss bud. Inte för att begränsa oss, som motståndarna vill att vi ska tro, utan för att välsigna vårt liv och skydda vårt goda namn och vårt arv till framtida generationer, precis som det gjorde för Leo Nefi. Liksom kon som hade fått ta konsekvenserna av sitt val, måste var och en av oss lära oss att gräset aldrig är grönare på andra sidan stängslet. Och aldrig kommer att vara det. För ogudaktighet har aldrig inneburit lycka. Buden är tydliga. Det är beskyddande, inte begränsande. Och lydnadens underbara välsignelser är oräkneliga. Vår himmelske fader visste att vi alla skulle göra misstag. Jag är så tacksam för försoningen som gör det möjligt för oss att omvända oss. Att göra nödvändiga förändringar så att vi återigen kan vara med vår frälsare och känna förlåtelsens ljuva frid. Vår frälsare inbjuder oss varje dag att rena vårt namn från synden och återvända till hans närhet. Hans uppmuntran är full av kärlek och ömhet. Föreställ er att frälsaren omfamnar er när jag läser hans ord. Vill ni inte återvända till mig, ångra era synder och bli omvända så att jag kan hela er? Idag vill jag ge var och en av er samma uppmaning som jag fick av mina föräldrar, som alltid kommer att bli ihågkomna för deras goda namn. Innan du gör något, föreställ att frälsaren står vid din sida och frågar dig själv: skulle jag tänka det? Skulle jag säga det? Eller göra det om han var här? För han är verkligen där. Vår älskade president Monson, som jag vittnar om att han är en profet, citerar ofta följande vers ur skrifterna när han talar om Herre och frälsare. Ty jag ska gå framför ert ansikt. Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra. Och min ande ska vara i era hjärtan. På den underbara dagen då vi står inför vår älskade frälsare för att redogöra för vad jag gjort med hans namn, må vi kunna betyga: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Jag har hedrat ditt namn. Jag vittnar om att Jesus är Kristus. Han dog för att vi skulle få leva. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, the advent.
Bröder och systrar, hösten kommer till Klippiga bergen med löv i härliga färger som från att varit gröna och förvandlas till flammande orange, rött och gult. Om hösten är hela naturen stadd i förändring inför vinterns kalla och stränga skönhet. Hösten är en särskilt spännande tid för de som ägnar sig åt flugfiske. För det är då när öringen drivs av en nästan omättlig hunger att frossa för att bygga upp kroppen inför vinterns knappa tillgång på föda. Det är flugfiskarens mål att fånga öringen med list. En skicklig sportfiskare iakttar öringens beteende, vädret, strömförhållande och vilka slags insekter öringen äter och när de kläcks. Han tillverkar ofta själv de beten han använder. Han vet att de här konstgjorda insekterna som inuti är försedda med små krokar måste vara det perfekta bedrägeriet. Eftersom öringen märker minsta lilla fel och avvisar flugan. Vad spännande det är att se en öring bryta vattenytan, snappa åt sig flugan och kämpa emot tills den slutligen utmanar och man spinner in den. Kampen består i att fiskaren mäter sin kunskap och skicklighet med den ståtliga öringen. Att använda konstgjorda beten för att lura och fånga en fisk är ett exempel på det sätt som Lucifer ofta frestar, bedrar och försöker snärja oss. I likhet med flugfiskaren som vet att öringen drivs av hunger, känger Lucifer också till vår hunger eller våra svagheter och frestar oss med falska beten som, om vi nappar på dem, kan göra att vi blir uppryckta ur livets ström och hamnar under hans obarmhärtiga inflytande. Men till skillnad från en sportfiskare som fångar och kastar tillbaka fisken oskadd i vattnet släpper Lucifer inte frivilligt taget. Det är hans mål att göra sina offer lika olyckliga som han är. Lehi sa, eftersom han fallit från himlen och blivit för evigt olycklig sökte han också hela mänsklighetens olycka. Jag instämmer med bröderna och upprepar att Lucifer är en skicklig och listig intelligens. En av de huvudmetoder han använder mot oss är sin förmåga att ljuga och bedra för att övertyga oss om att ont är gott och gott är ont. Ända från begynnelsen i det stora rådet i himlen så försökte Satan omintetgöra människans handlingsfrihet som jag, Herren Gud, hade givit henne. Och han blev Satan, ja, djävulen, alla lögners fader, för att bedra och förblinda människorna och leda dem som fångar enligt sin vilja. Striden om människans gudangivna handlingsfrihet fortsätter i vår tid. Satan och hans lakejer har sina beten runt omkring oss i hopp om att vi ska svikta och ta hans flugor så han kan dra upp oss med bedrägliga medel. Han använder beroende för att stjäla vår handlingsfrihet. Enligt ordboken så är beroende om något slag att man överlämnar sig åt något och därmed avstår från handlingsfrihet och blir avhängig av något livsförstörande ämne eller beteende. Forskare säger att det finns en mekanism i vår hjärna som de kallar lustcentrum. När det aktiveras av vissa droger eller handlingar betvingar den del av hjärnan som styr vår viljestyrka, vårt omdöme, logiska tänkande och vår moral. Det här får missbrukaren att svika det som man vet är rätt. Och när det sker sitter kroken fast och Lucifer tar över. Satan vet hur han ska utnyttja och snärja oss med konstgjorda och syntetiska ämnen och med beteenden som ger tillfällig njutning. Jag har iakttagit följderna när någon kämpar för att få tillbaka självkontrollen och bli fri från ett nedbrytande missbruk och beroende och återfå självkänsla och oberoende. Det finns väldigt beroendeframkallande ämnen och ta ifrån oss vår handlingsfrihet. Bland dem så är nikotin, opiater, heroin, morfin och andra smärtstillande medel sedativ eller lugnande medel, kokain, alkohol, marijuana eller metamfetamin. Jag är tacksam att det finns läkare som tack vare sin utbildning kan skriva ut lämpliga läkemedel för att lindra smärta och lidande. Dessvärre finns det allt för många i samhället idag, även några av våra egna medlemmar, som blir beroende av och sen missbrukar receptbelagda läkemedel. Det här vet Lucifer, lögnernas fader, och använder sitt inflytande för att stjäla vår handlingsfrihet och fånga missbrukaren med sina hemska kedjor. Jag talade nyligen med en syster som var patient på den psykiatriska avdelningen på ett sjukhus. Hon berättade om sin sorgliga levnadsväg från god fysisk och psykisk hälsa, ett underbart äktenskap, en underbar familj, till psykisk sjukdom, försvagad hälsa och till att familjen splittrades. Och allt började med att hon missbrukade ett receptbelagt smärtstillande medel. 2 år före vårt samtal så hade hon skadat ryggen i en bilolycka. Och hennes läkare skrev ut medicin som skulle lindra hennes nästan outhärdliga smärtor. Hon tyckte att hon behövde något mer, så hon förfalskade recept. Och slutligen började hon köpa heroin. Det här ledde till att hon blev anhållen och inspärrad. Hennes drogmissbruk gjorde att hennes äktenskap sprack. Maken tog ut skilsmässa och fick vårdnaden om barnen. Hon berättade för mig att förutom att drogerna dämpade smärtan fick de henne att på kort sikt känna eufori och välbefinnande. Men varje drogdos räckte bara några få timmar. Och för varje dos tyckte lindringen bli allt kortvarigare. Hon började ta mer och mer av drogerna och fastnade i missbrukets onda cirkel. Drogerna blev hennes liv. Kvällen innan jag talade med henne hade hon försökt begå självmord. Hon sa att hon inte längre kunde hantera den kroppsliga, känslomässiga och andliga smärtan. Hon sa att hon kände sig fången och att det inte fanns någon utväg eller något hopp. Den här systerns missbruk av receptbelagda och andra droger är inte på något sätt unik. Det sker runt omkring oss. På somliga platser dör fler människor av missbruk av receptbelagda läkemedel än som gör i bilolyckor. Bröder och systrar, håll er borta från varje slags ämne som kan snärja er. En enda sniffning av något eller ett enda piller eller ett enda glas alkohol kan leda till beroende. En alkoholist som höll på att återhämta sig sa till mig att ett enda glas är skillnaden mellan missbruk och nykterhet. Det vet Satan. Låt hon inte honom få er på kroken med sina konstgjorda beten som snabbt kan leda till beroende. Bröder och syster, förstå mig rätt här. Jag ifrågasätter inte receptbelagda läkemedel till de som lider av sjukdomar som går att behandla eller lider av svåra smärtor. Det är en välsignelse. Det jag säger är att vi noggrant måste följa den dosering som läkarna angett. Och vi måste förvara sådana läkemedel på ett säkert ställe där barn och ungdomar eller andra inte kan komma åt dem. Vi är också allvarligt oroade över fördärvligt vanebildande beteende som spel och pornografi som är så nedbrytande för en person och som nu frodas i samhället. Kom ihåg, bröder och systrar, att alla sådana vanor innebär att överlämna sig åt något och därmed avstå från handlingsfrihet och bli beroende. Därför bör datorspel och sms på mobiltelefoner också sättas upp på listan. Det finns gamers som berättar att de tillbringar upp till 18 timmar om dagen med att gå från nivå till nivå på datorspel och därigenom försummar allt annat i sitt liv. Att smsa kan utvecklas till ett beroende som gör att man glömmer bort den viktiga mellanmänskliga kommunikationen. För inte så länge sedan så berättade en biskop för mig att två hans ungdomar stod bredvid varandra och skrev en sms till varandra istället för att prata med varandra. Medicinsk forskning beskriver beroendet som en hjärnsjukdom. Det är sant, men jag tror att har Satan väl fått någon i sitt grepp blir det också en andlig sjukdom. Men oavsett vilken beroendecykel man är fångad i finns det alltid hopp. Profeten Lehi undervisade sina söner om den här eviga sanningen. Därför är människorna fria i köttet och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. De är fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors stora medlare. Eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Om någon som är beroende och vill övervinna det här beroendet så finns det ett sätt som leder till andlig frihet. Ett sätt att göra sig fri från träldomen. Ett beprövat sätt. Det börjar med bön. Uppriktig, enträgen och ständig kommunikation med honom som har skapat vår kropp och ande, vår himmelska fader. Samma princip gäller om man vill lägga bort en ovana eller omvända sig från en synd. Receptet för hur vårt hjärta, vår kropp, vårt sinne och vår ande förvandlas finner vi i skrifterna. Profeten Mormon gav oss det här rådet. Därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek så att ni kan bli Guds söner så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Det här och andra skriftställen vittnar för oss om att det finns hopp för den som är beroende och att det hoppet fås genom Jesu Kristi försoning och genom att ödmjuka sig inför Gud och be och vädja om att bli befriad ur beroendets träldom och i enträgen bön till honom frambära hela sin själ. Prästadömsledare kan hjälpa dem som är beroende och vänder sig till dem för att få råd. Om det behövs kan hon hänvisa dem till kvalificerade utbildade rådgivare och kyrkans familjeservice. Programmet för återhämtning från beroende som bygger på Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram finns att få genom kyrkans familjeservice. Till dig som är beroende eller som har någon i familjen som är beroende så upprepar jag. Enträgen bön är nyckeln till att få andlig styrka, att finna frid och övervinna ett begär. Vår himmelske fader älskar alla sina barn, så tacka honom för hans nåd och hans kärlek och ge uttryck för din uppriktiga tro på honom. Be honom om kraft att övervinna ditt beroende. Lägg bort all stolthet och lägg ditt liv och ditt hjärta i vår himmelske faders hand. Be om att du ska fyllas av kraften i Kristi rena kärlek. Du måste kanske göra det här många gånger, men jag vittnar för dig om att din kropp, ditt sinne och din ande kan förvandlas, att de kan renas och botas och du befrias. Jesus Kristus sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Eftersom det är vårt mål att bli mer lik vår frälsare och till slut uppfylla villkoren för att få bo hos vår himmelska fader måste var och en av oss uppleva den här mäktiga förändringen i hjärtat som beskrivs av profeten Alma i Mormons bok. Vår kärlek till vår himmelska fader och Herren Jesus Kristus måste återspeglas i våra dagliga val och våra handlingar. De utlovar frid, glädje och lycka åt dem som håller deras bud. bröder och systrar. Må vi alla vara uppmärksamma på de konstgjorda flugor som Lucifer, den falska människofiskaren, erbjuder oss. Må vi ha den visdom och andliga insikt som behövs för att urskilja och avvisa hans många farliga erbjudanden. Och för de av er som har fallit offer för något slags beroende, det finns hopp. Därför att Gud älskar alla sina barn och därför att Herren Jesu Kristi försoning och kärlek gör allting möjligt. Jag har bevittnat återhämtningens fantastiska välsignelser som kan befria oss från beroendets bojor. Herren är vår herde och inget ska fattas oss då vi förtröstar på försoningens kraft. Jag vet att Herren kan och kommer att befria de beroende ur deras träldom, för som aposteln Paulus förkunnade, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag ber så att det här ska ske för de som arbetar med den här utmaningen i sina liv. Och jag gör så ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen. Tack bröder. Bröder och systrar, när vi nu avslutar den här konferensen så tackar vi tabernakelkören, familjekörer från Sandy och Draper samt prästerhemskören från missionärskolan i Provo och deras dirigenter och organister för den vackra och inspirerande musiken. Vi tackar också alla andra som har deltagit i de här mötena på något sätt. Vår avslutande talare under den här sessionen blir vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal sjunger kören som avslutning Vi till avsked sjunga. Efter sången får vi tacksägelse av biskop H. David Burton, kyrkans presiderande biskop, och därefter ajourneras konferensen.
This has been a great session.
Vilken härlig session vi haft. Jag har lärt en sanning. Jag har miltals att gå innan jag kan lägga mig till ro. Jag har löften att hålla. Bröder och systrar, mitt hjärta är fullt nu. När vi kommer till slutet av den här underbara generalkonferensen. Vi har verkligen mättats med andlig föda. När jag vill lyssna till råd från män och kvinnor som talar till oss under varje session. Jag är säker på att jag talar för alla medlemmar överallt när jag uttrycker djup uppskattning för de sanningar vi undervisats om. Vi kunde upprepa orden ur Mormons bok från de som lyssnat till den stora kung Benjamins predikan. De ropade med en röst och sa, ja, vi tror alla de ord som du har talat till oss. Och vi vet även att de är vissa och sanna, tack vare Herren, den allsmäktiges ande. Jag hoppas att vi alla ska ta oss tid att läsa konferenstalen som ges ut i Liahona-numret av Ensign och Liahona. För de förtjänar att vi noggrant studerar dem. Vilken välsignelse det är att vi har kunnat mötas här i detta storslagna konferenscenter i fred och bekvämlighet och trygghet. Vi har haft en större täckning än någonsin av konferensen som har nått ut över kontinenter och hav till människor överallt. Fastän vi är långt borta från många av er känner vi er ande och sänder er vår kärlek och uppskattning. Till er bröder som avlösts under den här konferensen uttrycker vi vårt djupa tack för era många års hängivna tjänande. Oräkneliga är de som har välsignats av det ni gjort för Herrens verk. Tabernakelkören och andra körer som deltagit på sessionerna har verkligen gett oss himmelsk musik som har förhöjt och förskönat allt annat som har skett här. Jag tackar er för att ni delar med er av era musikaliska talanger och förmåga. Jag älskar och uppskattar mina trofasta rådgivare, president Henry B. Eyring och president Dieter F. Uchtdorf. De är i sanning män fyllda med visdom och insikt, och deras tjänande är ovärderligt. Jag kan inte skulle inte kunna göra allt det jag kallats att göra utan deras stöd och hjälp. Jag älskar och beundrar mina bröder i de 12 apostlarnas kvorum och alla i de 70 olika kvorum och president och biskopsrådet. De tjänar osjälviskt och med stor kraft. Jag uttrycker också min uppskattning för kvinnorna och männen som verkar som generalämbetsmän i biorganisationerna. Vi är så välsignade som har Jesu Kristi återställda evangelium. Det ger oss svar på frågor om varifrån vi kommer, varför vi är här och vart vi tar vägen när vi lämnar det här livet. Det ger oss mening, ändamål och hopp i vårt liv. Vi lever i en orolig värld fylld med många problem och svårigheter. Vi är här på jorden för att klara av våra enskilda problem så gott vi kan. För att lära av dem och övervinna dem. Hålla ut till änden måste vi. För vårt mål är evigt liv i vår himmelske faders närhet. Han älskar oss och vill inget högre än att vi ska uppnå det målet. Han hjälper oss och välsignar oss när vi ber till honom i våra böner, när vi studerar hans ord och när vi håller hans bud. Där i finner vi trygghet. Där i finner vi frid. Må Gud välsigna er, mina bröder och systrar. Jag tackar er för era böner till min och alla generalauktoriteters förmån. Vi är djupt tacksamma för er och för allt som ni gör för att hjälpa Guds rike på jorden gå framåt. Må himlens välsignelser vila över er. Må era hem vara fyllda med kärlek och vänlighet och med Herrens ande. Må ni ständigt ge näring åt ert vittnesbörd så att det blir ett skydd för er mot Satans angrepp. Nu är konferensen slut. När vi återvänder hemåt må vi göra det i trygghet. Må anden som vi har känt här stanna hos oss när vi sysselsätter oss med det som upptar vår tid varje dag. Må vi visa ökad vänlighet mot varandra. Må vi alltid vara flitigt engagerade i Herrens verk. Jag älskar er. Jag ber för er. Jag bjuder er farväl tills vi möts igen om 6 månader. I vår Herres och Frälsares, ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
Most holy Father.
Helige himmelske fader, tiden har kommit för oss att uttrycka vår avslutningsbön för den här sessionen av konferensen. Och för hela den här konferensen som vi har så djupt njutit av. Vi är tacksamma, Fader, och våra hjärtan gläder sig. För att vi har möjlighet att tala till dig och uttrycka vår tacksamhet till dig. Och vi tackar för möjligheten vi har att sitta vid profeter och uppenbarares fötter. Hos de som har kallats för att tjäna ditt rike. Och vi tackar för det vi har lärt under denna upplevelse. Vi är tacksamma för de som har gått före oss. Och vi är tacksamma för din sons gåva. Och vi är tacksamma för återställelsen av ditt evangelium. Vid detta heliga tillfälle, när vi ska gå våra egna vägar till olika ställen runt hela världen, ber vi att vi kan få göra så i frid och att komma i säkerhet fram till våra hem. Må vi glädjas över det som har hänt. Och må vi ändra våra liv och påta oss att följa dina råd. Fader, om några månader kommer vi träffas igen. Och vi ber att du under den tiden tills dess ska välsigna vårt älskade första presidentskap och de 12 kvorum och alla andra som tjänar. Jag ber att du hjälper dem och fortsätter undervisa dem och ger dem fortsatt möjlighet att bara känna det som behövs göra. Och vi ber om dina fortsatta välsignelser. Och hjälp oss att komma ihåg det som hänt under dessa dagar. Vi gör så ödmjukt och i vår återlösare namn, vår frälsare Jesus Kristus. Amen.
Detta var en utsändning av 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talen gavs av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören stod för musiken under det här mötet. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.